Så, nu låter det. Härligt talarstolar. Det är faktiskt en sån här till som är beställd. De var inte så dyra, men jag hade glömt att hämta den där. Så det blir ett notställ framöver i alla fall. Så får vi se så lite längre fram vad det blir. Allting har ju sin kostnad. Så är det. Det här funkar lika bra att predika. Jag tror att det hörs lika bra från den här som en liten talarstol. Så att det löser sig lite framöver där. Härligt. Den första predikan i den nya lokalen. Det är nästan sådär som man skulle vilja stå på kö och vara först för det. Det är ju så, ni vet, nyhetens behag lite. Den här tycker jag känns jättebra. Och det bästa är att nu när vi har en egen lokal, då kan vi praktisera ordet precis som det står i alla bitar, utan att någon kommer och säger att så får ni inte göra. För det var lite känsligt borta på Norrberget, att det fanns ju, jag var väldigt noga med att Svenska kyrkans ordning skulle upprätthållas. Och då kan man inte flaxa ut för mycket med att be för sjuka och lama går och sånt här, ni vet. Det står ju faktiskt inte så i kyrkordningen. Oj då, nu sjunker vi här. Ja, den satt den. Ja, den satt en tejp som jag flyttade lite på. Det är som den jordiska, det sjunker sakta men säkert. Sådär. Det här blir bra. Och det känns ju så jättebra att nu behöver vi inte ta hänsyn till något sånt här. Utan nu kan vi följa ordet precis som det står. Och när anden manar oss att göra saker, så kan vi göra precis som det står. Det blir helt perfekt. Och det känns skönt att nu kan vi få vara här på tisdagar och fredagar och ha våran bön. Det gick inte så bra där borta av olika orsaker. Men nu kan vi vara här. Det här nu är det vårt. Och ovanpå det så är det så att det behövs ju mera resurser på alla områden. Det är så att det kan aldrig bli för lite arbetare i Guds församling. Det inträffar aldrig. Och som jag säger, det finns inga pensionärer i församlingen heller. Man kan ju uppnå en mänsklig pensionsålder. Men som Jesus känner så blir man pensionär den dagen när man är hemma i himlen. Då får man vila ut för evigt. Fast då står det att vi ska ha en ny kropp och då kommer vi förmodligen att bli unga och kraftfulla. Så att då är vi igång igen. Men till dess i alla fall så får vi vara kvar här. Och då behövs lite förstärkningar på alla områden. Och det har hänt mycket här som har gjort den här lokalen. Och var och en bidrar på det sätt som man har ork och kraft och kunskap och gåva till. Det var ju så i Gamla testamentet när templet byggdes. Då letar man efter, Gudan talar om den som har hantverkarens gåva. För det skulle ju smyckas i templet. Det var mycket som skulle göras i templet och i tabernaklet som man hade i öknen. Det skulle vara hantverkare som kunde snida träd. Det behövdes guldsmeder som kunde hantera guldet och göra det här. Och det behövdes alltså folk med de här gåvorna på alla områden. Det är det här som är så underbart. Gud, han vill få igång oss var och en utifrån den gåva som han ger oss. Och vissa kan av naturliga skäl ägna mer kraft och tid. Och några kan mindre, men Gud, han ser till att vi är i funktion. Han bara frågar efter ja här inne. Sen vet han precis vad vi kan göra och vad han ger oss. Och det här är ett bönesvar som jag har fått också. Det som jag har känt att jag har fått. För det som jag säger, det jag gör, det räcker ju en bit. Men ju fler som kommer i funktion, ju mer kan det bli. Och en sak som det har faktiskt blivit ett bönesvar på, det är att jag kan ta det lite lugnare på områden. Det är att nu behöver inte jag ägna mig så mycket tid åt Titas bönerna mer. Därför att jag har pratat lite med Mikael Pelli om att kunna ta lite undervisning på tisdagarna om just bön. För jag har känt att det har varit mycket jobb och mycket annat som ligger på. Så är det tisdag, fredag, det är söndag och så är det mycket runt omkring. Så det känns gott att faktiskt har, det är ett bönesvar. Sen saknar vi musiker fortfarande annat, men liksom det kommer lite på en pö. Så det här är det första som har kommit i alla fall. För Mikael, precis som jag, har känt att det behövs mera tid för undervisning i bön. Vi orkar ju som sagt vara till en viss gräns. Men nu är jag avlöst på det. Så jag tycker det känns jättebra. Så att det kommer att bli härlig undervisning på tisdagarna om bön. Så att om bön och be. Så att bönen utgår inte, absolut inte. Tvärtom. Undervisning om bön och sen bön. Jag tror det kommer att bli jättehärligt. Men nu står vi här i vår nya lokal där vi sitter. Vi har ju varit inne lite så här tidigare. Men nu är vi igång. Det jag tänkte på för det här söndagen, det är ju lite starten i det hela. Då är det två riktlinjer, eller två punkter. Och det första ordet utgår ifrån första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet 10:31. Första kor 10:31. Nu tar jag just den här versen. Man får lite visa så att jag inte bara rycker verser hit och dit. Men det kommer en förklaring på det här. Första kor 10:31. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Nu håller vi det här lilla ordet ära, till Guds ära, lite i tanken, för att det kommer att komma igenom lite längre fram här nu. Och så tänker vi på det här nu. För att nu går vi till Matteus 21. Och det är, med lite modernt ord idag, så skulle jag vilja sätta rubriken: vad är det som händer i kyrkan? Matteus 21. Och ifrån vers 12. Några verser framåt. Det är ju Jesus i templet. Och jag tror att man kan sätta rubriken: vad händer i kyrkan idag? Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för de som växlade pengar och bänkarna för de som sålde duvor. Och sa det till dem: det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Vad var det Jesus gjorde egentligen? Vad var det som hade blivit så fel i, ska vi kalla det, kyrkan? För det här var ju dåtidens kyrka som man gick till. Idag säger vi inte att vi går till templet, att vi har ett tempel att gå till. Men det här var vad människorna gick till på den tiden. Det kallades templet. Man gick dit för att offra och få förlåtelse och ha gudstjänst. När man gick upp till middagsbönen, hela det här. Men vad var det som blev så fel? Varför brev han ut de som sålde duvor? För att duvorna var ju ett av de här offren som man hade när man skulle offra till Gud. Ärade man inte Gud genom offren? Vad var det som blev fel? Själva offrandet i sig hade Jesus ingenting emot. Det var inte det här motsatt sig. Därför att Jesus hade ju inte dött på korset än och ropat att det är fullbordat. Det var ett litet steg kvar här än till det här. Och offrandet var ju insatt ifrån gamla testamentets tid ifrån Gud. Gud hade klargjort det här med offer för sina synder, och det fanns, när man hade fått barn, då skulle man till templet, man skulle offra för det här, och det var välbehagens offer som skulle gå upp till Gud, röken av det här. Och det var mycket regler kring offrandet. Det skulle vara felfritt och först, för det var väldigt mycket i det här. Det hade Gud befallt en gång hur det skulle ju vara. Gud hade sagt: så här ska ni offra, så här ska det gå till, ni ska göra si och ni ska göra så. Det som hade hänt här nu i templet, det var ju att människor hade börjat tjäna pengar på att sälja offerdjur till människor. Offrandet i sig var rätt, men hanteringen, det som hände, blev fel. Offrandet var heligt för Gud. Så här var det nämligen, att det gick inte att ta med sitt eget djur in på tempelgården och ta med sig offra. Därför att det hade de överste prästen och skriftlärare bestämt att de duger inte. Det är bara de som finns här inne på tempelområdet som duger. Bara de är felfria och riktiga och rätta. Och sen var det så att inne på tempelområdet, när man skulle handla de här duvorna, så kunde man inte ta fram sina vanliga pengar och gå fram till han som sålde duvor och säga: så, nu vill jag köpa de här duvorna, vad kostar de? Utan då var man tvungen att gå till växlarens bord. Det var ungefär som man, ni vet, man åker utomlands. Då måste man växla pengar. Åker man till Ryssland, då får man växla in rubel där borta. När du kommer hem sen till Sverige med dina rubel, då är de totalt värdelösa. Du kan inte göra någonting med de här. går in på Konsum och ska betala med rubel, så kommer det bara bli njet. Kommer det bli. Det kommer inte funka. Så var det med de här pengarna också som fanns på växlaren. Du växlar in dina, hur vi kallar det, rubel. Och de var bara användbara inne på tempelområdet. Du kunde bara köpa offer för dem. Så att då gick du med dina pengar, kejsarens mynt, så gick du till växlarens bord, så fick du rubel tillbaks. Och så gick du till de som sålde duvorna, så fick du lämna dina rubel där, så fick du ditt offer. Så kunde du gå vidare. Och skulle du mot förmodan hålla ditt rubel kvar, så var det omöjligt att använda de här ute. Utanför. Fanns ingenting. Förhärligandet av Gud i sig hade ersatts av människors habegär till pengar. Därför att det här var ju människor som tjänade pengar på det. Så enkelt var det. Man hade gjort en kommers av det här. Därför att människor visste ju, judarna visste mycket väl vad som krävdes av ett offer. Vilka offer man skulle ha vid olika tillfällen. Och att det skulle vara felfritt. Det här var man mycket väl bevandrad i som jude. Men nu hade överste prästen och skriftläraren fått för sig lite annat. Människors habegär till pengar hade ersatt det här. Man hade slått mynt på det och tänkt, vi kan tjäna pengar på att folk ska gå till templet och offra. Bra. Vi sätter växarens bord, så får de köpa dyra rubel. Så får de köpa det dyrt. Så tjänade man pengar på det här. För att det här hade ju överste prästen och skriftlärare. Det var ju de som hade bestämt. Därför att den religiösa överheten där, de hade ju all makt där. De bestämde ju precis vad som fick ske inne på tempelområdet. Det var deras territorium. Därför drev Jesus ut det här. För han insåg ju hur fel det här är. Därför att vad är det han säger? Han säger att det ska vara ett bönens hus, säger han. Jesus pekade alltså först på vad som var fel. Och så drev han ut det här. Ut ur mitt hus. Ut ur mitt tempel. Bort med det. Sedan gjorde han vad som var rätt. Det var det som är så mäktigt med Jesus. Först så kastar han ut det som är fel. Och sen så lyfter han in det som är rätt. Jesus han säger att det ska vara ett bönens hus. Och dit vi går idag. Vi går hit till den här lokalen. Och det gör vi för att be till både Fadern och Sonen. Det ska vara ett bönens hus. Då står det så här i, för det är en hänvisning till det här, att när Jesus säger att det ska vara ett bönens hus, då står det så här i Jesaja 56. Jesaja 56. Läser vi det ordet för att få den hänvisningen som är menad i det här. Jesaja 56 och vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, jag som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att det inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund, och så kommer det nu, dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Så till slut, till mitt hus ska kallas bönens hus för alla folk. Det ska alltså vara ett bönens hus ska det vara. Inte ett hus, inte en kyrka, inte ett tempel där människor tjänar pengar på det här. För det var ju så att judarna var ju tvungna att offra enligt Guds ord. Så var det var sagt. Då är det inte meningen att några ska dyka upp och tjäna pengar och göra sig rika på det här. Det ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men att människor ska gå dit och ära Gud och komma inför honom i glädje. Det är så att det ska vara ett glädjens hus. Jag ska inte tjäna pengar. Vi som äldste ska inte tjäna pengar på att ni kommer hit. Överste prästen och fariserna tjänade pengar på att människor kom dit och offrade. Att de visste vad lagen var. Och då kunde de sko sig på det här. De var duktiga på det där. Men det var inte så att Jesus var emot att det hände saker i templet. Det var inte så att Jesus han så att nu så ska ni vara, alla ska vara tysta och så ska ni gå tyst och stilla och så ska ni offra, så ska ni gå hem. Precis som att växlarna gjorde någonting i handling, man sålde duvorna, så handlade Jesus också inne på den här förgården där hedningarna fanns då, dit man fick gå. Det står så här i fortsättningen i Matteus, i 21 kapitlet. När Jesus har drivit ut de här, när han har sagt, ni har gjort det här till ett rövarnäste. Tänk vilka ord egentligen. Han säger till dem allihopa, ledarskapet och de som sitter där, ni har gjort templet till ett rövarnäste. Ni har gjort min faders hus till ett rövarnäste. Ja, då har han rensat ut det här, bort med det här. Sen gör han någonting, naturligtvis, som vanligt. Då står det vers 14. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, alltså till Jesus. Och han botade dem. Jesus började bota människor inne på förgården. Därför att på tempelplatsen, det var den plats som var själva förgården. Hedningarna, dit fick syndare och annat människor gå. Och ju mer helig och bättre du var, om du var överste präst, så fick du gå längre in i templen. Här i sin faders hus så börjar Jesus bota människor. Mitt i alltihopa. Vad mäktigt. Att tjäna pengar på människor, det var fel, ut med dem. Och så börjar han bota dem. Då är det så här att när jag har legat på knä här ute i kapprummet och målat, så gör jag det åt Gud. Det är därför jag ligger på knä och målar. Sen är det underbart att ligga på knä samtidigt som man målar. Det här är härligt. Man kan stå också, men det gjorde jag när jag hade en övre. Då fick jag liksom stå, så fick jag sträcka händerna där. Och sen undrar jag, fick jag ligga på knä. När jag gör det, så gör jag det åt Gud. Och när jag har sytt gardiner här, och när man kokar kaffe, man städar, man lägger mattor, man tvättar fönster, man köper blommor och allt vad som sker här, så gör du det åt Gud. För att det är ju så att det är inte så att Gud har sagt, han bor inte i hus och trä, han bor ju i vårt hjärta. Guds rike är inom oss. Men det vi gör här, det ska vi göra åt Gud. Alltså, oavsett vad vi gör här, om det är att lägga mattor eller om det är att leda en gudstjänst eller vad det än är, så är vi ju med och bygger Guds rike. Så enkelt är det ju. Vi ska se vad första Petrusbrevet säger. Första Petrus 4. Första Petrus 4, vers 11. Nu kommer vi tillbaka till det här ordet ära igen. Det kan låta lite fel att jag bara plockade den versen i det sammanhanget som var där i början, men nu tror jag att vi landar här igen. Första Petrus 4 och 11. Och så tänker vi på allt som har gjorts i den här lokalen och som kommer att göras. Då står det så här. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter en kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter en kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Där har vi det. Att Gud blir ärad i allt det vi gör. Det var den första punkten, att det vi gör nu inom de här väggarna och det vi gör som församling. Ni vet, vi har ju ett arv som kyrkor, som kristna. Vi har ju det här lilla traditionsarvet som ligger i vår ryggsäck. Och ibland så kan det hända att vi tappar den fokuseringen på att Gud ska bli ärad och förhärligad i det vi gör. Och istället så börjar vi försöka förhärliga både oss själva och varandra istället för Gud. Jag tror ni är med på det här, lite vad det handlar om. Ni har upplevt det på olika sätt. När kyrkan blir ett tungt, traditionalistiskt slavok. När frågan om att tillfredsställa kyrkans handbok och kyrkoordning. Den finns både i Svenska kyrkan och det finns i Frikyrkan. när det handlar om att tillfredsställa den och ära den boken istället för att ära Gud. Man kan hämta mycket goda idéer och råd ur de här böckerna. Så de är inte fel så. Det är onödigt att uppfinna hjulet själv. Det finns en del goda tips man kan hämta. Men att bli så slavisk under boken att man inte kan fungera i en församling utan detta, då är det den som måste äras. Och det blir fel. Precis som det blev på tempelplatsen. Det är Gud som ska äras i allt det vi gör. Och det är då vi också kommer in på det lilla ordet fokusering. Vad har du och vad har jag för fokusering? Det här är väldigt noga. Var är jag har min fokusering? Om vi nu ska dra den här andra punkten lite till sin spets, det gör jag ibland, så kan man säga att egentligen finns det bara två olika församlingar. Den ena församlingen är introvert. Det vill säga den är bara inåtriktad. Allting går bara in. Allt som görs är bara för mig egentligen. Det är bara åt det här hållet. Den andra församlingen är utåtriktad. Och allt den gör går bara åt det hållet. Det finns församlingar som bara jobbar åt det hållet. Och det finns församlingar som bara jobbar åt det här hållet. Jag vet församlingar där människor har lämnat församlingen. Därför att de vill inte jobba så. De vill bara jobba inåt. Då säger de, nej men det här vill inte vi hålla på med. Vi vill ta hand om oss själva och bara se på oss själva. Inåtriktat, introvert. Och nu ska vi se vad ordet säger det här. Jesus han har ju svar på det mesta här i livet. Åtminstone det vi behöver. Då står det så här i Lukas 10:3. Det tar vi också bara en vers ur. För att där har vi ändå ett sammanhang. Det står att Jesus sänder ut trosamfundet glädjespridarna. Skulle det kunna vara som överskrift? Nu står det Jesus sänder ut i 70. Vilka var det 70? Det var Jesus lärjungar. Då säger han så här. Det står att därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Så säger han så här i vers 3, Jesus. Gå ut. Gå ut. Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Gå ut, säger han. Vi går till Lukas 14, kapitel 14 och den 15 versen. Liknelsen om den stora måltiden. Då står det så här att i Lukas 14 och 15. En av gästerna som hörde detta sa det till honom. Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Vi är ju bordsgäster i Guds rike som frälsta. Då står det så här i vers 23. I den här liknelsen Jesus berättar. Då sa det Herren till sin tjänare. Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Här kommer nästa uppmaning som Jesus ger genom den här liknelsen. Att gå ut. Hela Jesu undervisning är gå ut. Stanna inte kvar inne. Fokusera inte in på dig själv. Gå ut. Det är därför de flesta församlingar lägger ner idag. Det är för att de fokuserar inåt istället för utåt. Ett företag som bara tittar inåt och inte tittar ut på kundmarknaden, de lägger snart ner. Det finns ingenting kvar. Det finns mängder av kristna idag i vårt land som slår sig för bröstet och tycker att sig själv vara duktiga och bra och bara intresserar sig för sitt eget. Och så stänger man kyrkodörrarna för alla som är utanför. Av olika orsaker. Och nu kommer vi till den här märkligt underbara sanningen. För vissa känns den väldigt hård. För vissa känns den helt naturlig. Och inga bekymmer alls. Och det är ju så att församlingen har bara ett existensberättigande så länge som den är utåtriktad. Hela Jesu befallning. Han har faktiskt gjort en befallning av det här. Och det är väl lite olika som människor också hur vi klarar av det här. Men ju mer man älskar Jesus, så har man inte så svårt med sig befallningar. Därför att de är inte egoistiska, de är inte hårda, de är inte elaka. De är fyllda av kärlek. Men ibland behöver Jesus uppmana oss lite mer. Det är så, ni vet hur vi kan vara ibland och jag kan gå till mig själv. Ibland behövs en starkare uppmaning från Herren. Liksom, nu tar sig någon gå. Jesus är församlingens grundare, så står det. Han är församlingens huvud. Ska jag översätta det här på svenska, skulle kunna säga att han är direktör, han är chef, han är allt. Han går inte att avsätta. Däremot så utgår han själv. När inte vi är utåtriktade. Därför att Jesus säger, gå ut. Den befallningen får vi aldrig glömma. Då blir det problem. Och hur ska jag gå ut i Smedjebacken? Ska vi inte ta upp idag. Det vi bara ska komma ihåg är att det går inte att kopiera någon väckelsemetod någon annanstans ifrån. Man kan se varför församlingar växer, det kan man göra. Men man kan inte kopiera och säga att som de gör där, nu kopierar vi så kör vi så här. Att gå ut får heller inte bli ett prestationskrav. Det får inte bli prestation eller krav, prestationskrav. Att gå ut måste, och här ligger ett måste, även om vi inte tycker ord om måste, så måste det ligga i hjärtat, i kärlek. För ligger det inte här så blir det prestationer och blir krav. Gå ut i det, om vi ska kalla det så. Gå ut, och hur ska vi nå folk? Det skapas genom bön, och sen skapas genom kärlek till alla förlorade människor. Alla de människorna som finns i Smedjebacken här, som är förlorade på grund av att de inte tror på Jesus. När kärleken till dem blommar i en människas hjärta, då skapas det idéer på hur man går ut. Ni vet, när man blir förälskad, så skapas det idéer här inne hur man ska nå honom eller henne. Då hittar man på både det ena och det andra. Utifrån kärleken skapas idéerna. Men Bibeln, den har ju svar på alltihopa. Så medan vi funderar på det här, hur ska vi kunna nå ut? Och det här kommer att förändras under årens lopp. Människor förändras, kulturen förändras. Det här kan vi fundera på. Men hur ska vi se vad Jesus sa? Kan vi få några tips därifrån? Vi läser om det i först i Johannes 10. Johannes 10. Johannes kapitel 10. Och vers 9. Nej, det är inte alls. Det är helt fel. Nu säger var det väldigt bra. Jag är dörren, säger Jesus. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Mm. Jesus är dörren till frälsningen. Det har vi här. Då kan vi också ställa oss frågan, den dörren, vem kommer den vara öppen för? Kommer den bara vara öppen för frälsta människor som passar in i det frälsta sammanhang? Eller kommer den vara öppen för alla förlorade människor? Att det ska vara lite ordning i Guds församling, det är en sak också. Men för vem öppnar vi dörren? Vi går till Matteus 21 istället. Så ska vi få. Det var det jag läste om förut. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till dem. Och han botade dem. Och det här var när Jesus sände ut de 70. Det var därför jag hade tänkt att hämta det. Vad sa han att de skulle göra? När de gick in i städer så skulle de bota människorna som var där. Människor skulle bli helade. Det var det Jesus sa till dem. Han gav dem en del instruktioner och vissa saker. Hur de skulle ta sig emot och hur de skulle göra och vad de skulle ta med sig och sånt där. Men den mäktiga evangelisationsmetoden Jesus hade, det var att han sa till dem, ni ska bota dem i mitt namn. Och innan vi funderar på lite mer hur vi ska nå människor, så kan väl det vara ett bra sätt att börja, eller hur? Sen kan vi ju gnida våra små grå, vi kan be och vi kan fundera på hur ska vi nå dem. Men innan det blir för mycket, så är ju Jesu ord väldigt enkelt. det är ju att göra som Jesus sa, att i hans namn, i hans kraft bota sjuka. Och sen kan jag säga, sen behövs det inte så mycket evangelisationsmetoder. Därför att när det här börjar bli rykte i bygden att människor blir botade, blinda ser, döva hör och lama går, det här, vi behöver inte fundera så mycket på hur vi ska nå ut sen, för det kommer att komma per automatik. Det kommer människor som har behov, det kommer människor som är nyfikna, och då kommer smedjebacken att öppnas på ett helt annat sätt. Men du ska tänka på något också, att Jesus, han drog sig ofta undan i ensamhet och tillsammans med lärjungarna ibland för att be och för att hämta ny kraft. Det här gjorde han väldigt ofta. Det här måste vi också tänka på, att ju mer utåtriktade vi blir och ju mer vi arbetar, så är det också viktigt att vi som församling stannar upp ibland regelbundet. Att vi har våra egna samlingar där vi som församling samlas för undervisning och kraftsamling. För att bara köra väckelsemöten 7 dagar i veckan för de som finns utanför, då är vi snart slut som människor själva. Jesus gjorde det inte. Han hade inte väckelsemöten 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Han hade det väldigt ofta. Han botade väldigt mycket människor. Men han drog sig ofta undan tillsammans med lärjungarna och ibland ensam. Och vi kommer att ha behov av det här. Att få ha våra samlingar som församling, där vi enskilt som församling möts för att kunna ladda om och hämta ny kraft. Jesus satte gränser, och det ska vi också göra. Men det här ska inte ta upp bra att sätta gränser. Det tar vi lite längre fram. Men grunden för församlingen är utåt. Jesus har bara sagt, gå ut. Gå ut. Det är grunden för det här. Och att Gud ska bli förhärligad och ärad i allt det vi gör. Och ett sista ord, ett löfte, som vi ska ta med oss ifrån Jesus själv. Ifrån Johannes 15. Johannes 15. Jesu eget löfte. Kom ihåg att det är Jesus egna ord. Det är han som har lovat det. Inte jag, kom ihåg det. Jag lovar inte det här. Det är bara Jesus som lovar det. Då säger Jesus som så här. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Så tänker vi, mäktigt, underbart. Då har jag en ny bil här ute. Och jag har andra saker och det blir gott på annat. Och så tar vi vers 8 så får vi förklaring. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det här är väldigt viktigt, att vi måste komma ihåg löftet. För att ibland finns det orsak till att löftet inte riktigt blir som det var tänkt. Löftet är, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det vi ber om ska förhärliga både fadern och sonen. Det är en liten tankeställare i när vi ber. Varför ber vi om det vi ber? Fadern ska bli förhärligad i det vi ber om. Ibland kallar vi predikanter för stora. Man kan ha olika åsikter. Torrey, den amerikanska väckelsepredikanten, gör vi kanske till en stor predikant. Han var mäktigt använd av Gud. Det hände mycket mäktiga saker. Han hade stora konferenser. Mängder av människor blev frälsta. Han kom på varför det här hände. För under en period i sitt liv så bad han att människor skulle komma till tro. Han bad Gud, fräls, 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 fräls. Det hände ingenting. Han funderade på, men Gud, vad är det här? Vad är det här? Så sa Gud, när du ber om någonting så ska det förhärliga mig. Alltså började Torrey tänka om. Så tänkte han, okej, och människor ska bli, varför ska människor bli frälsta? Därför att när det här sker så blir Gud förhärligad genom det som sker. När sjuka blir helande så är det för att Gud ska bli förhärligad. Och plötsligt så släppte knuten för Torrey. Och det blev mäktiga möten. Det var att han hittade orsaken till det. Gud sa, när jag blir förhärligad i det du gör, när du ber om det här, då. Och då blev det väldigt mycket människor frälsta. Så det ska vi tänka på. Ni vill be, varför vill vi ha lovsångsmusiker? Därför att Gud ska bli förhärligad i lovsången. Varför behöver vi andra tjänster igång? Varför behövs det mer resurser? Därför att Gud ska bli förhärligad i detta. När Gud blir förhärligad så välsignar han. Och så blir människor frälsta, de blir helade, de blir upprättade, de blir befriade. Ekonomiskt så löser det sig på många håll. Därför att först blir Gud förhärligad. Så det är de här två riktlinjerna som vi måste tänka på nu när vi går framåt. 1. Ärar vi Gud genom allt det vi gör? Blir verkligen Gud förhärligad och ärad? Då får vi tänka lite på oss, på sig själv också. Så att det blir riktigt det här och äkta. Så att det inte är för att tillfredsställa mig, utan för att ära vår himmelska mäktige fader. Och sen är det gå ut. 2 enkla riktlinjer. Ära Gud i allt och låt honom bli förhärligad i allt det vi gör. Och 2. Gå ut. 2 enkla riktlinjer att hålla sig på. Då kommer Gud bara att välsigna, välsigna, välsigna i mäktiga, underbara ting. Herre, jag bara prisar dig, bara ära dig. Och nu, Herre, bara överlämnar vi den här lokalen åt dig. Därför att det här är din lokal, Herre. Du, Jesus, är huvudet. Du är chefen för vår församling. Vi är din församling, Jesus. Du är vår chef här. Och nu överlämnar vi oss själva. Och vi överlämnar hela den här lokalen. Och alla intäkter och alla utgifter. Allt överlämnar vi till dig, Herre. Och vi ber att du ska bli förhärligad i allt det som sker inom de här väggarna. Att oavsett vilken samling vi har här, vad vi än gör. Så Herre, nu ber vi mäktigt att du ska bli förhärligad i allt detta. Och hjälp oss att förstå det här. Hjälp oss att förstå hur vi ska förhärliga dig, far, i allt det här. Vi går på ditt löfte nu, Jesus. Där du har sagt att om vi förblir i dig och dina ord förblir i dig, oss, så ska vi få det vi ber om. Herre, vi behöver lovsångsmusiker som står här och bara förhärliga dig i lovsången. Herre, jag bara prisar dig för gitarrister, pianister, basister, för allt som behövs till lovsången. Åh, Fader, jag bara prisar dig för att dessa män och kvinnor bara ska få stå här och bara förhärliga dig. Åh, Herre, jag bara prisar dig för att när Mikael leder bönesamlingar så är det bara för att förhärliga dig. Och att undervisningen är den gåva som du gett honom tog lite välsignelse för församlingen. Herre, jag ber att var och en av oss där vi går fram ska få förhärliga dig. Herre, hjälp oss. Hjälp oss att se hur vi ska göra. Herre, du vet precis på vilket sätt du behöver tala till oss. Men vi överlämnar allt här till dig, Herre. Du har gett oss ett ansvar och du har gett oss en uppgift. Men hjälp oss att förhärliga dig i allt det som sker här. Herre, jag bara prisar dig, bara ära dig och upphöjer dig. Jag bara prisar dig, Herre. Jag bara upphöjer dig. Åh, Herre, jag bara prisar dig. Ska vi bara fortsätta bara ropa till Herren och säga att han bara ska få bli förhärligad i allt det som sker här. Allt vad vi gör ska bara få förhärliga Herren till hans ära, inte till människors ära, inte till pastorns ära, inte till äldstes ära, inte till någon människas ära, utan bara att upphöja Herren, att Fadern och Sonen ska bli upphöjd genom allt som sker här. Ska vi bara upplyfta det här? Någon mer som bara tar med i bön och bara upplyfter oss som församling och hela den här lokalen till Herrens ära och lovsång. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Så vi ber att den stolen som du sitter på, att den får bli förhärligad för Gud. Hur Gud har tänkt med det här, det vet jag inte. Men bara be att just den stolen du sitter på ska kunna förhärliga Gud. Jag överlåter till honom att ordna det. Men bara liksom be att den stol jag nu sitter på, att liksom, Herre, att på något sätt så ska du bli förhärligad genom just den här. Att det är det som är så viktigt, att det vi gör ska förhärliga Gud på något sätt. Hur du ska gå till, det har Gud en plan för. Men bara be att Gud får bli förhärligad genom just den stol som du sitter på. Och så ska ta Bjarnes hjälp här, att han får be om att genom låsången och musiken, att den låsång och den musik som går ut, att den får förhärliga Gud. Bjarne, ska du ta med och bara be om att låsången som går ut, att den får förhärliga Gud.
Ja, kära Jesus, du ser här en massa med sladder och grejer på golvet och allt vad det är. Men Jesus, jag tackar dig för att genom de här sladderna så går det ljud, och det kan bli lovsång, och det kan bli till din ära. Jesus, jag bara ber att vi ska få en lovsång, att vi ska bara få flyta, och att det bara ska få strömma ut lovsång, och att du, Jesus, ska bli upphöjd, du ska bli ärad, och det ska vara lätt att sjunga lovsång. Det ska vara lätt att sjunga lovsång till din ära. Jag ber för musik och allt det, Jesus. Och du ser, när vi kommer ut på torget och får använda de här grejerna, då tackar jag för att det ska dra människor till dig. Och jag tackar Jesus att det ska bli lovsång, och det ska bli, ja, annan musik, glädjespridare musik. Det kanske är lite olika saker, men jag tackar att både delarna bara ska få komma till ditt rikes förhärligande. Glädjebärarmusik, vad det heter. Glädjebärarmusik och lovsång. Jesus.
Bosse, kommer du fram och be för att talarstolen är, att det som går ut i undervisningen, det får vara undervisning, att allt som sägs här får förhärliga Gud. Så att det inte blir något annat, utan det får bli ord från förhärliga Gud i undervisning.
Man inför ditt ansikte. Vi får be för den här talarstolen och den här datorn, Jesus. Tack Jesus att du ska välsigna Johan också i hans undervisning, och våra andra präster och evangelister också, Jesus. Tack Jesus att vi får be för dig. Be till dig om välsignelse, och du välsignar oss, Jesus kär. Jag ber för varje medlem här, Jesus. Välsigna oss, och så vi ärar och prisar och upphöjer dig, Jesus. Och allt är din ära. Det är inte vi själva som ska ta åt oss äran, utan din är äran, Jesus kär. Tack Jesus att vi prisar dig och ärar dig och upphöjer dig, Jesus kär. I Jesu namn. Amen.
Herre, vi ber om att all den här undervisningen och vår hemsida som finns, att det får vara en hemsida som bara får förhärliga dig i allting, Herre. Vi ber om att du ger oss vishet till att lägga ut rätt saker på den. Att lägga ut predikningar som får till ditt förhärligande, Fader. Ge oss vishet att förstå, så att vi hanterar den här hemsidan på rätt sätt, att vi skriver rätt texter, rätt ord. Och Fader, vi bara ber om din välsignelse genom den här hemsidan. Låt dig bli förhärligad där, i det som finns på den hemsidan, Herre. Jag bara ber om det. Så vi ber för en sista sak också, som är nog viktig, det här som är i den. Det här är jätteviktigt, att det här får bli till Herrens förhärligande. Varenda krona, vartenda öre som ges här, det ska gå till Herrens förhärligande. Det behövs mycket vishet. Pengar kan hanteras rätt, de kan hanteras fel. Att verkligen Herren får med att styra det här, så att det verkligen blir rätt i det här. Det här är jätteviktigt för henne. Så att Sivan, vill att Sivan kommer fram här. Och så får Mikael komma fram här och be också om välsignelse och förhärligande av de här medlemmarna. Nu har vi två. Nu får ni vara med och lägga händerna på den här. Nu ser ingen att det försvinner någonting här. Och bara be att varenda krona som kommer in, så får det gå till att förhärliga Herren på alla de sätt som han vill. Bara be om Herrens förhärligande.